Stryktipspodden presenteras av Stryktipset.
Jag har inte riktigt fattat det än. Jag skrev att det var ungefär samma känsla som att få barn. Det första barnet. Det tar några veckor innan man fattar att man har blivit farsa.
Hjärtligt välkomna tillbaka till Gambling Cabin Stryktipspodd ihop med Svenska Spel. Som ni hör på rösten så är Bengan inte här idag, utan jag, Adam Pellerot, har fått ta över. Men som tur är, som vanligt, Sveriges två mest rutinerade både spelare, många mån människor kanske, Dybban och Borg är med som vanligt. Dybban, jag tänker att innan vi går in på vad som hände förra veckans kupong och sådär, och vad som väntar oss idag, så får väl du ändå berätta om vad som kanske var ditt livs största upplevelse i samband med förra veckans kupong, får väl ändå sägas.
Ja, precis. Det var jag har inte riktigt fattat än. Jag skrev att det var ungefär samma känsla som att få barn, det första barnet. Det tar några veckor innan man fattar att man har blivit farsa.
Ja.
Och det känns ungefär så med Luton i Premier League också. Det ligger ju inte riktigt rätt i mun. Så. Och inför säsongen så var det väl ingen som hade några sådana tankar överhuvudtaget att det skulle sluta så här. Nej, det var en fantastisk upplevelse på Wembley. Otrolig inramning. Och det var mycket känslor och otroligt spännande match, får jag säga. Straffläggning och hela paketet. Men jag tyckte Luton vann på poäng innan dess också. Tre bortdömda av VAR fick de. Och,
ja, otroligt bra i första halvlek. Där de kanske borde ha punkterat den där matchen. Alltså, ja, det gör man väl sällan. Men,
ja, men det var ju lite tufft. Det var ju en tuff start för Luton. Men de fick ju sin lagkapten och liksom stöttepelare. Locke fick ju utgå efter 7 minuter med hjärtproblem eller något sånt där. Så det var ju,
ja, obehagligt.
Så de reste sig och nej, fantastiskt. Så nu,
vi kanske får åka på den matchen tillsammans, gubbar. Chelsea-Luton, när programmet kommer.
Ja,
förhoppningsvis har Chelsea en chans då. Vi får se hur det ser ut.
Ja.
Är det inte roligt att gå på Luton-Chelsea?
Ja.
Ja, det är det nog faktiskt.
Det är väl en några tunnelbanestationer eller en stadsbuss. 30 minuter därifrån.
Ja, det har varit fantastiskt att få se live fotboll med två Chelsea-supporters när Luton tar sina första Premier League-poäng. Ja.
Men nu var Chelsea väldigt bra sista matchen mot Newcastle här. Fick lite hopp till sist efter ett års misär att det kommer bli roligare nästa år. Vi får väl se. Mer om förra veckans kupong, det var ju en hejdundrande jackpot. Jag vet ju inte exakt vad ni fick på de olika poddsystemen, även om jag funderar på om jag inte såg Bengan skriva någonstans att typ poddens 315 satt.
Jo, den satt. Och jag satte ett system själv också för 235 000 och sådär. Men det var otroligt slagliga. Jag hade 213 när det var 1,5 miljoner per styck. Sen så sprang favoriterna in så.
Ja, men jag hade också bra läge där. Jag hade väl tre system varav 2-13 och 1-12. Det såg ju bra ut där. Det hade ju slitit på bra om Everton hade tappat sin ledning. Fulham hade ju 1-0 och missade straff. Det blev United seger istället. Men jag gjorde misstaget att ta bort Atletic Madrid. Körde X2 där istället för X2 bara i Milan-segern där, så att jag rök, jag hade 2-12 på diverse system.
Innan vi smäller in oss på veckans kupongribban, så ska du också få bara delge vem det var som vann Stryktipset League här, som ju avslutades i takt med förra helgen. Faktum att du behöver inte delge, jag kan till och med säga vem det var. Johannes Wetter, första plats. Förstår det som att 52 poäng, och sen var det snortajt bakom honom med en hel hög människor på 51 poäng.
Ja, det var en otroligt spännande sista omgång. Johannes fick ju 11 rätt sista rundan.
Just det.
Och ledaren inför sista hade Hedin 0-19. fick 9. Så han tog in 2 poäng och klev om. Så, men 6 personer delade på andra platsen och Mavis, spelägaren i stugan, var en av dem. Så det var imponerande.
Jag tror
det var
att
hon... väl ett fint pris, va?
Jajamän. Det är alltså... var det två biljetter, tror jag, för då vinnaren och en vän till nästa Stryktips-podden-eventet. Som, det vill ni inte missa. Det har varit oerhört trevligt de gånger när vi har kört det. Och jag tror att Dahl viskade här innan i mitt öra att det uppgår till någon gång, någonstans över 2000 spänn ändå i värde, eller vad man ska säga. Så att...
Jag kan ju ta åt mig lite ära också här, den här vinsten. Johannes är ju en vän till mig som jag har lärt upp genom åren här nu. Jag har lärt honom allt jag kan och han har sugit åt sig som en svamp. Och det räcker nu då till en första plats.
Så du vill sova, du vill ha ena biljetten, sova med honom.
Ja. Nej, men så blir det. Får vi säga välkommen Johannes då till nästa event. Och så lämnar vi Premier League bakom oss. Vi lämnar kuponger med engelska matcher i överflöd bakom oss. Och så tar vi oss an en period i Stryktipset som är speciell, får man ändå säga, den här sommarperioden. Det är väldigt mycket, det är väldigt annorlunda kuponger som ni kan vänta er framöver. Jag gillar ju den här perioden. När det kommer matcher som ingen vet inget om, då finns det oftast lägen att göra någonting bra. Så känner jag. Det finns utrymme för att göra saker väldigt dåligt med, men... det blir speciella kuponger framöver och den här inte minst. Match 1 däremot, den är engelsk, det är FA Cup-final och det är mellan Manchester City och Manchester United. Vad tänker mitt härskap?
Nej, får du ta Borg, det är väl bara, den är väl enkel.
Ja, det behövs inte läggas 10 minuter per match som jag har sagt här. Alla kan de här två lagen... utan till, jag skulle väl säga, synd om Arteta, men det är ju faktiskt så här, den som vinner den här matchen kanske blir årets tränare i England. Det är väl okej om Pep får räkna med CL-finalen också, men United 3 och hade ligacupen, vi har ligasegrarna här och i City, så att inhemskt så är det väl rätt lag som gör upp om det. Vi har City till 64%, Champions League-final nästa lördag. Vi vet ju att de har roterat kraftigt de två sista matcherna här. Det finns väl ett frågetecken för mittbackarna i City och hur det kommer se ut. Men 64%, nej, jag vill inte spika den här matchen.
Kan väl ta med också att jag sa att det var lätt, men det är inte så jävla lätt kanske. Det United har ju kommit ju härifrån 4 raka segrar och sista 2 matcherna mot Chelsea och Fulham har det skapats en hel del. Sett bra ut offensivt tycker jag. Och derby på det, och det gör ju sitt såklart. Så ja, jag kan tänka mig få med något mer tecken här. City är sträckat rätt sparsamt just nu när vi spelar in, men jag kan tänka mig att de smyger upp i procent kraftigt framåt lördagen.
Hur kraftigt? För jag tänker kanske att det inte är, alltså du vet det här klassiska, det är final, det är ändå United, folk halva Sverige håller på Manchester United.
Det luriga är alltid, nu står ju City som hemmalag och det gör alltid några extra procent, för sant. Folk tänker bara, de tänker inte ens på att det är neutralt och sådär, utan och det gör att jag tror att det kommer nog bli en 70, över 70, tror jag, på City.
Vad säger vi om planen här på Wembley? Är det sjunde matchen här efter alla playoff? Det påverkar inte, det är ju inte så många matcher där, men det har ju mosat ganska friskt de sista veckorna. Det blir väl ingen lerplan, men
Den håller, det har ändå varit fått vila här nu och de har fått sköta om den i en vecka, så borde se okej ut. Och det har varit bra väder också, så gräset har väl frodats.
Okej, vill vi kladda hela vägen eller är vi nöjda
med...
Vi
kladdar hela tycker jag.
Hela vägen.
Vi tar hela och sen etta på enkelraden.
Ja, då är det så vi gör. En hel på match 1 alltså i det här derbyt på Wembley. Match nummer 2, IFK Norrköping mot Brommapojkarna. Vi hoppar raskt till vår egen kära fotbollsliga och ja, ni har mer koll än mig här, men det här är väl ändå två lag som har överpresterat en del kontra förhandsförväntningarna. Jag ska inte säga att jag vet exakt hur Norrköping var tippade inför, men Brommapojkarna såg jag i alla fall vara värderade klappsist inför. Och så dåliga tycks de inte vara, de rödsvarta.
Nej, så är det väl. Norrköping kanske har varit hos terapeuter och psykologer den här veckan. De tappade ju en ledning mot Elfsborg där de inte var bättre, men sista kvarten hade ju 1-0. Elfsborg vände. Mm. Än värre senast mot Kalmar. Då hade man också 1-0. Då vände Kalmar, gör 1-1 i 87 och 2-1 i 90+1. Så två jobbiga torsk, men det kanske jämnar ut det här med att man har gått lite för bra. Vi pratar om BP här, började som alla trodde men har gått riktigt bra. Fick väl också en sån här liten reaktion, ledde mot Sirius senast och tappade den matchen. Så att det känns som att en nyckelmatch för fortsättningen för båda lagarna här tycker jag att de här lagarna. Norrköping är ganska stora favoriter i den här 55% i chansvärderingen så här tidigt på torsdagen. BP har 3 raka bortavinsten här så att ingen säker spik för mig. Eller spik som är säker för mig här. Jag vill nog ha med något tecken här.
Ja, men jag håller med. Norrköping är så himla beroende av Sigurdsson och Nyman. Att de kör lite one-man-shower där offensivt. Som lag så tycker jag inte Norrköping imponerar spelmässigt. Och har ju fått med sig betydligt fler poäng än vad de varit värda. BP har också fått med sig några fler poäng än vad de varit värda. Men kollar man på det underliggande så är ju faktiskt BP högre expected points än vad Norrköping har. Så den här översträckade ettan tycker jag ska garderas hela vägen.
Ja, men jag tänker inte sätta mig på tvären så vi kör väl så att vi börjar med två heltäckta matcher här. Utgångstecken, om vi har en enkelrad här framför oss som vi har. Vad säger ni då? Vad är utgångstecknet i match 2?
Kryss.
Kryss säger de gubbarna och jag fyller i kryss. Vi hoppar vidare till match nummer 3 som är en cupfinal i Tyskland. Det är inte Bayern München och Dortmund utan det är Leipzig och Eintracht Frankfurt som ska göra upp om titeln här. Ja, det var väldigt vad oddsmässigt stora favoriter Leipzig var ändå, eller?
Ja, men det är kul. Jag var ju i Leipzig tidigare i vår här och kollade just på Leipzig Frankfurt faktiskt. Jag har ju sett båda de här lagen möta varandra live. Och där var det inget snack om att Leipzig var det bättre laget och vann rättvist. Men nu är det neutral plan och en cupfinal så lite andra förutsättningar. Men de har ju avslutat starkt Leipzig.
Verkligen.
Har gått riktigt bra. Och slog ju dessutom Bayern då borta där i den här matchen. Ja. Bayern ändå lyckades vinna ligan i sista när Dortmund chokade totalt.
Alltså. Nej, precis.
Så visst, jag köper att Leipzig är klara favoriter. Men man är ändå lite sugen på alltså när det är finaler att få med krysset. Alltså det är jag.
Jag håller med här. Jag tänker så här. Leipzig har ju sin Champions League-plats klar. Jag får för mig att titta på tabellen att vinnaren av den här matchen har en EL-plats. För tyskarna har bara en i vanliga ligan. Så att den bör väl automatiskt gått till Frankfurt och de hamnar ju utanför Europaplats i Bundesliga här. Så att är det någon som har koll på det, det blir automatiskt Frankfurt som får en EL-plats här, eller?
Det där vågar jag inte svara på. Det får jag nog ändå säga. Alltså. Du ställde mig på, vad säger man? Satt mig på åtkanten. Dålig koll på det.
Jag får för mig här att Frankfurt har en plats i Europa tack vare den här cupfinalen. Och då spelar väl de också med glädje, höll jag på att säga här. Jag tycker, jag får för mig att Tyskland borde ha två elplatser med tanke på rank och cupframgångar genom åren.
Men i slutändan är det väl en final, alltså det kommer väl smälla hejvilt oavsett om de är i Europa eller inte, antar jag. Det är väl en titel på spel, så att jag är väl inne på ditt spår, Dybba. Jag vet inte vart du tänkte landa i det du började med, men alltså Leipzigs avslutning är ju att det var ingen så här orättvis seger borta mot Bayern München, utan de har spelat riktigt satans bra på slutet, och de har framförallt offensivt, de har ju en gubbe som ska till Chelsea, tack och lov, förhoppningsvis kan rätta till det blå laget i en Nkunku här som, han är så otroligt bra alltså. Sen har man ju sett spelare just i tyska ligan var väldigt bra, så blir det lite jobbigare när det smäller lite hårdare sen, men jag är nog inne ändå på att Leipzig kanske bara är för bra.
Ja, men ettan är en potentiell spik. Men jag tänker, har vi råd så stoppar vi in krysset här också. Mm.
Det klassiska finalkrysset. Det
ska, ja, man håller med om det, även fast den här matchen går ju Berlin, Olympiastadion. Frankfurt är ju ett lag som är trygga och tar merparten av sina poäng på hemmaplan, men det här är ju lika för båda två. Men jag kör gärna som ni säger. Vi kör utgångstecken etta, men garderar upp med kryss.
Då gör vi så, utgångstecken etta, och på 3.88 här så tar vi med ett kryss i match 3. Match nummer 4, Brest mot Rennes. Vi hoppar till Frankrike, och här såklart kommer väl streckprocenten aldrig vara det vi ser nu när kupongerna ska lämnas in. Skulle de vara det, så är väl Rennes någon form av tidernas spik, höll jag på att säga. Jag hoppas verkligen, och jag börjar här nu bara, jag hoppas verkligen att Rennes inte skenar allt för mycket, för jag tror att det här är, oj vad de kommer vinna den här matchen. de fick en sån jätteseger mot Monaco senast, tog sig förbi Monaco, och nu bör man vinna här, så är man i mål så att säga. Då blir det Europa nästa år. Man blir femma, kan till och med bli fyra om man vinner den här matchen, och Brest mitt i tabellen, inget att spela för. Jag gillar verkligen Ren om vi får någonstans normalsträckat i den här matchen.
För att inte ha något att spela för, så gör de det rätt bra, Brest, måste jag ändå säga. Slog Marseille borta här nu senast och har tre raka segrar i ryggen. Väldigt stabilt lag. Och Frankrike är väl lite mer som England, där man inte bara lägger sig ner och dör när man inte har något att spela för.
Så kan det vara.
Går ut och kör. Men Rennes, otrolig avslutning här nu. Tre raka, 11-0 i målskillnad. Och har ju såklart all motivation på sin sida. Så det är naturligt att man blickar mot tvåan här. Det dåliga borta facit till trots. Så har ju rent truppmässigt, så är ju Rennes såklart ett bättre lag.
Jag håller väl delvis med er. Men Brest, vi säger att det är ett lag i ingenmansland, men de har ju gått så otroligt stort. De var ju med i bottenstriden här, och inte att förglömma, de har fem raka segrar på hemmaplan. Rennes kan komma lite på vingel här, tror jag, med tanke på, ja, Lille drar iväg här, har en lätt match, då försvinner Europa League-platsen. Ja, de är jagade av Monaco här. Men det kan bli lite vingel i den här matchen, känns det som. Och jag tror de här torsdagssiffrorna vi ser på streckfördelningen, det ska vi inte, så att säga, rikta in oss på. Nej. Utan det kommer smälla till ordentligt med streck på bortalaget. Så att, okej, jag hör vad ni säger, men jag skulle kunna tänka mig en gubbe här i så fall. Jag har kört första valet som helgardering. Andra valet är en gubbe här på så sätt att Ren måste gå fjärnet. Brösten här, de vill avsluta starkt på hemmaplan. Så att jag tror att det kan smälla till bra här åt båda hållen.
Köper det.
Jag köper också. Vi kommer till match 5. Jag tror väl mer att det finns vingelvarning för favoriten i match 5. Men vi kommer dit strax. Ska vi köra en gubbe då eller i match 4? Precis.
Kör en gubbe och så en tvåa som utgång. Då.
Gubbe och tvåa utgång. Och då går vi vidare till match nummer 5. Monaco-Toulouse. Väldigt snarlika förutsättningar med Monaco. Monaco däremot, olikt Rennes, har ju verkligen klappat ihop mot slutet. Inte mycket som har gått rätt för kanske Frankrikes mest sevärda lag, för de kan varken försvara eller spela kontrollerat, känns det som. Så att det är väldigt olikt Ligue 1. Det svänger när Monaco spelar. Toulouse, precis som Brest väl, inte direkt någon sportslig morot. Men jag vet inte, här får jag ju mer känsla av att det kan smälla, om jag ska vara ärlig. Men ni kanske säger nu då att det är Monaco som är superspiken.
Nej.
Men de är ju jäkligt stabila bakåt Toulouse. De har ett insläpp sista 4 matcherna. Har inte mött någon så här supermotstånd såklart. Haft rätt lätt spelschema här på slutet. Men höll nollan borta mot Nice i alla fall. Det var starkt. Så det blir en mur att försöka kliva igenom här för Monaco. Men Monaco går ju sällan mållösa. Och jag tror att får de in en boll då, så har ju Toulouse inte liksom... Det offensiva är ju inte deras styrka. Så kanske mot Toulouse att de inte behöver släppa in 3 bollar.
Jag håller med Adams inledningssnack här. Drar siffrorna iväg här. Lille som har en bra lätt match. Du var inne på Adam att Ren kopplar greppet i sin match. Då ser det ju mörkt ut för Monaco. Där kommer de att ha koll på. Toulouse avslutning här. Den ser inte så rolig ut med 4 kryss och en torsk. Men det var ju faktiskt här. De vann ju cupfinalen här med 5-1 mot Nantes, tror jag. Och de har faktiskt en Europaplats klar. Monaco är ju en storhet i fransk fotboll. Toulouse vill ju säkerligen förstöra på ett eller annat sätt. Så att jag tror att det kan vingla till ordentligt i den här. Och vi pratar om ett lag som står i under 1,50. 67% på chansvärdering. Nej tack för spik för min del.
Vi kör helgardering och så får vi se sen. Jag tror vi har råd. Det finns många fina spikdrag längre ner på kupongen.
Det är så jag har noterat det med att det känns som längre ner ser det trevligare ut för att gå kort.
Vi målar på rätt friskt här i början.
Vi målar på friskt.
Har vi gjort de här... Vi har ju gått emot en del stora favoriter här, så att då kan man ju faktiskt ha en och annan åsna och översträcka neröver.
Så är det. Utgångstecken i Monaco-Toulouse. Vad tänker vi? Är det ändå ettan eller vill vi vara hårdare? Jag tänker väl att... Ja, jag vet. Kryss när Monaco spelar. Ja, jag vet inte. Vad känner ni? Utgångstecken.
Ta ettan du om du vill ha den.
Nej, jag vill verkligen inte ha den. Så då säger jag kryss i så fall. Då sätter jag ett kryss där. Så, match nummer 6. Här har vi reservation för namnen. Eller namnet framförallt den första. Albacete, Balompié och Levante. Det kan jag i alla fall säga ordentligt. Vad är det här? Det är alltså La Liga 2, står det.
Här har vi alltså playoff-final.
Semifinaler, match 6 och 7. Semifinaler i La Liga 2. De här ska köra hemma borta och så vinnarna spelar om en La Liga plats här.
Jag har ändå svårt att se att den finalen också kallas miljardmatchen som Luton liksom. Det känns inte som att det är samma paket Levante vinner om de tar sig in i La Liga som Luton har gjort nu.
Jag tror de får nog inte 2,5 miljarder.
Nej, det känns inte så.
Det är helt annorlunda fördelning på tv-rättigheterna i Spanien. Det mesta går till Barcelona och Madrid. Mm. Athletic Madrid får en slant och något annat lag, men de får dela på smulorna, nykomlingarna som kommer upp här. Det är ju så här, Albacete slutade ju sexa här och tog, det är ungefär som i Championship då. Lite jobbigt för Levante här. Vi känner ju igen dem sen La Liga, men de torskade ju faktiskt sin direktplats upp här till Las Palmas på inbördesmöten. Så det tror jag kan vara lite knäckande, speciellt när man gjorde två plattmatcher i avslutningarna här de tre sista omgångarna. Så att, ja, det känns lite jobbigt för dem. Trots det, man är ligans näst bästa bortalag här, har 7-11-3 i ligan. Så svårbesegrade. Tittar man på Albacete här, då är det La Liga 2s största, eller ja, det är lag som gillar över mest, så att det talar väl för att det kanske blir lite mål.
Jaha, båda det är de här så matcherna,
ja, och de här matcherna, båda matcherna är ju väldigt lågt odds, det vill säga hög chansvärdering på kryssna eftersom det är ett första möte. Mm. Så att den är väldigt svår den här matchen. Det är frågan om hur Levante känner här i den här första matchen.
Ja, det är väl ändå ingen tvekan att Albacete är det sämsta av de här fyra lagen som spelar playoff i Spanien. Levante ska rankas som det bästa och kliver in totalt sett i dubbelmötet, så ska de ju vara favoriter. Jag är ändå, även om Albacete som du säger gjort en hel del mål med lite mer målrika fighter, så tänker jag att när det verkas playoff då drar man tillbaka styrkan lite grann. Levante fullt nöjda med ett kryss. Jag tycker spikrysset ändå är lite små intressant. Jag tror inte Levante torska. Jag har varit inne på spikkryss i den här matchen. Tänker 0-0-1-1. Mm.
Men jag gillar nog det, alltså nu målar ni upp Albacete som ett målargäng här. Men rent generellt får man väl säga att det här är väl utan någon som helst tvivel världens tråkigaste liga. Det är liksom 1,25 lina pre varenda match och det slutar 0-0 eller 1-0 åt något håll typ varje gång, känns det som.
När de möttes i våras här så blev det Levante Albacete 0-0.
Mm. Förvånar mig ändå.
Jag vill inte säga det förslaget, för jag har det förslaget i match 7, nämligen spikrysset. Så att, men ja. Det är ju, ja. Varför inte? Varför inte? Vi måste ha en spik. Den kommer i match 6.
Ska vi ta spikrysset här eller?
Ja.
Det är småhäftigt.
Ja, vi kör ett spikryss där i Albacete och Levante. Och det gör vi väl en som utgång då såklart på enkelraden. Och så går vi till match 7. Eibar mot Alaves. Två La Liga-lag för inte alls länge sedan. Som nu då ska göra upp om en ny plats i Spaniens finrum. Här väldigt snarlikt oddsmässigt den översta matchen. Ja, kanske lite lägre på Eibar i och för sig. Vad tänker vi? Ni var inne på spikryss även här.
Ja, det är ju, som du säger Adam, vi känner ju igen de här lagarna. Alaves var ju jumbo i La Liga säsongen innan. Så att de vill väl studsa upp igen. Eibar åkte ut på ett mycket grymt sätt förra året här. Där man hade också direkt platsen klar och tappade i slutet och var svaga i playoff. Den här matchen, ja, de är svårslagna i bara på hemmaplan. De har 11-8-2. Det är ju starkt, men det var för få trepoängare på hemmaplan här. Och de har faktiskt inte i ligan tagit någon hemmavinst de senaste fem. Alaves vet vi är ett jättebra hemmastarkt lag. Så jag tror ju att deras plan det är att fixa till krysset här och slakta på hemmaplan sen. Så att ja, det är svårt läge, men det är samma resonemang i båda matcherna och det ska bli intressant att se vad chansvärdering på kryss kommer stå i lördag på de här matcherna.
Det kan vara rätt kul om man kör reducerat att köra de här matcherna i en kombo att minst en ska sluta kryss då. Mm. Oh. Kör reducerat. Men jag är lite sugen på med ettan här ändå. När det är så här dubbelmöte, står det 1-0 och grejer så kommer inte Alaves liksom trycka på för kung och fosterland för en kvittering utan var hyfsat nöjda ändå med 0-1 i baken. Även om Ajbär slutade lite krassligt där på hemmaplan med ett gäng kryss så har de ändå 11-8-2 hemma och medan Alaves är ju rätt småkalla på bortaplan faktiskt. Minusstatistik där. Så jag vill gärna ha med ettan så jag tänker ett kryss i den här matchen. Är bara lite större favoriter än vad Albacete är hemma.
Jag gillar det skarpt. Jag också,
den köper jag rakt ut.
Ja, men alla köper vad Dybban säger. Det är du rätt van med ändå va? Att alla bara köper vad du säger.
Det beror på vem jag sitter med. Bengan.
vad vill du göra? Utgång, kryss eller etta i...
Ja, men då kan ju Borg få utgångskrysset i alla fall. Kan han få.
Vi har tre raka utgångskryss här nu, det gillar vi.
Ja, ja.
Vi hoppar vidare, match nummer 8. Anrika Parma tar emot Cagliari, har jag lärt mig att det heter. Inte Cagliari eller något annat, utan Cagliari ska det tydligen vara.
Får se hela om. Brolin ja. Från start.
Brolin, ja men han är snart tillbaka efter skada här. Och kan nog få ett inhopp, gamla svenskklubben Parma. Börja ljusna igen nu är då för Parma. Som har haft några oerhört tunga år bakom sig.
Det här är alltså en retur då i Serie B:s playoff upp mot Serie A. Och det var ju en minst sagt händelserik första match på ön Sardinien, är det va? Cagliari.
Ja.
Där Parma gick upp i ledning i första halvlek till 2-0. Ledde med 2-0 fram till 68:e minuten. När Cagliari kvitterar och Cagliari gör två mål i slutet och vänder till 3-2. Lappadula, den gamle, han känner vi igen, gjorde 2-2 på straff bland annat. Så det är lite fördel Cagliari här nu. Men Cagliari är ju ett riktigt renodlat hemmalag. Så här är det absolut fördel Parma i den enskilda matchen. Sen vilka som går vidare och så vidare, det vågar jag inte riktigt sia om. Men visst,
jag tror ju att det blir en väldigt stor översträckning på ettan här. Med tanke på vad du säger, svenskarna känner igen laget, är väl det bättre laget. Men den här matchen spelades på tisdagen. Jag tror det här blir en mental choke. Att leda med 2-0, visst, ingen större skada skedde. Men på sättet det blev att få tappa in tre mål sista 2025. Det är ändå jobbigt här. Parma är ju hemma starka och sådär. Cagliari sådär på bortaplan. Eller inte så bra rättare sagt. Så att jag vet inte. Med tanke på hur sträckna kommer sluta här. Oddsna har vi börjat komma på den här matchen. Det kommer väl ligga chansvärdering runt 45% på hemmalaget tippar jag på. Det är frågan är om vi ser 55% eller högre på lördag. Jag vet inte.
En annan sak man bara älskar med bortalaget här är ju också att det är ju den gamle gode Claudia Ranieri som efter ligaguld med Leicester och alla möjliga mirakel nu klev ner i Serie B för att ta upp Cagliari igen. Och ja, goda chanser nu ändå, men jag tolkar det här som att ni vill ha med alla tecken, eller?
Icke att förglömma Buffon i målet i Parma, som dock utgick skadad nu då i förra matchen, så det är osäkert om han står mellan stolparna nu för skinklaget.
Jag vet inte. Det låter som du kan tänka dig hemmaspik, Dybban, men jag tror ju att den här kommer springa iväg i sträck.
Vad har du fått fram för odds? Vad har de första oddssläppen sagt? För vi hänger odds här på.
Jag har skrivit 2,30 här. Kan det stämma? Det kanske är börs eller någon av bolag.
Låter rimligt. På.
Det kan vara startoddsna på Pinnacle möjligtvis.
Mm. Ja, om det blir som du säger att det sticker iväg så absolut. Men jag har...
Nej, det är ännu mer upp nu. Det har stuckit på för, det är faktiskt ännu högre. Det är ett lag som är bolag Pinnacle är ute tidigare här har ju 2,55 så att...
Ja.
Jag vet inte med vad du säger här. Känns ju som att de borde vara större favoriter Parma. Så att du nämnde Buffon skadad. Är det någon nyckel eller någonting som har blivit ytterligare skadad här? Jag vet inte.
Mm. Ja. Ska vi köra? Jag vet inte fasen alltså. Vad har de?
De spelade ju, de möttes faktiskt här så sent som 22 april i ligan. Parma vann den hemmamatchen med 2-1.
Mm.
Så att jag börjar väl från vänster. Jag tror på en översträckning, men förvånansvärt högt odds måste jag säga.
Ja. Vi får väl helt enkelt, det här är en sån här match som bara man får vänta in. Oddsen sätter sig, sträcken sätter sig. Nu när den är faktiskt väldigt, väldigt svårtippad. Men jag börjar med utgångssättan och fyller på efter plånbok just nu då. Så hur stor plånbok har vi?
Ja, men vi har ändå rätt stor plånbok kvar. Alltså, så känner ni att ni har lite spikar där nere, tror jag vi kan hela den här med gott samvete. Alltså.
Då hela vi den då, eftersom vi är lite osäkra just nu.
Men vi har den som reservspik, men vi målar på det.
Då gör vi så. Och har
nu Adam, kommer vi till dina
nu, jag tänkte sagt det att nu tar vi oss an det här fullständiga getingboet som är de svenska lägre divisionerna. Match nummer 9, Hammarby, TFF och FC Stockholm Internationale. Och ja, här har man ju lärt sig att man kan gå bort sig ordentligt. Det man ska ta med sig här är ju att när man har ju följt oddsdroppar i de här ligorna förr så att säga. Och det glömmer man ju ibland. Men det behövs ju inte mycket pengar för att justera oddsen på de här matcherna. Och ibland kan man nog gå i en del fallgropar. Ibland kan man göra oerhört bra saker med. Men matchen i sig här, den tidiga sträcken är ju helt bizarra. Det kommer vi väl aldrig få se någonsin antar jag. Framåt matchstart. Internationale är väl en av de här lite nygrundades väl ganska nyss va? Och så har de gjort en sån raketresa. Det är väl en av de klubbarna som har typ gått upp 7 divisioner eller någonting på 8 år eller någonting. Är det inte något sånt?
Ja, det är ett annat lag sånt här.
Nej, Stockholm.
Internationale har jag mindre koll på.
Jag tror att det är
de är ju ganska nya och har avancerat snabbt upp.
Visst, här ska du se. De slog nytt rekord i antal förlustfria matcher i rad när de gick från division 7 till division 2. oavsett, det är ju där jag alltså, har ni någon infallsvinkel annat än att sträcken är som de är? Ja, du har det. Ja.
Ja, det har jag. Mm. Nej, men det är rätt. Jag gillar ju att gå ner och grotta ner mig lite i Boris favoritstatistik när det gäller division 1 och man inte riktigt fattar oddsen och sådär. Och Hammarbys talanger har ju fått en otrolig start med 19 pinnar på 10 omgångar. Men de har ju sprungit otroligt bra. Alltså.
Mm.
Kikar man expected points så ska de ha... snarare ska de ha 11 drygt poäng. Medans Internationale, som då ligger efter tabellen, ska ha 17. Så spelmässigt så imponerar ju Inter, får jag säga så, bättre. Och det är där, helt enkelt därför som oddsen är som de är också. Att FC Stockholm International rankas som ett klart bättre lag. Och det fattar kanske inte svenska folket helt då när de kollar in tabellen där Hammarby leder med 4 poäng. Så...
Det känns också som att det kan spela en viss roll att de heter Hammarby också. Det kan komma några extra streck då liksom.
Jag vill nästan säga här, precis som ni är inne på här, Hammarby börjar ju, eller talangerna här, börjar ju väldigt starkt. Jag vet inte om de fick en avbräck eller någonting hände i truppen för 3 matcher sedan. Jag fick tips på att spela Vasalund borta mot de här. Den gick ju in. Och de har ju gått styck de här 3 senaste matcherna, tror jag. Så jag vet inte om det är problem i truppen, alltså skador eller någonting. De har ju gått tungt medans det andra Stockholmslaget står, ja, precis som Dybban sa här. Så att den här matchen, jag kommer kryssa från höger i den här matchen, hur många tecken. Det som är en viktig fråga för mig och om man kan ta reda på, det är om det här läckaget, poängläckaget i Hammarby, om det är löst eller om man fortfarande har problem. Som ni var inne på här, det skiljer ju väldigt mycket. Vi har någon stor favorit i nästa match. Det är 1,50 på ett bolag, 1,72 på ett annat. Så att det finns ju. Är man på rätt sida så finns det bra odds. Den här matchen, ett bolag hade hemmalaget som favorit. Ett annat hade de till 2,14. Så att det skiljer här, vare sig du är proffs eller småspelare. Så att lägga tid på de här och vara med på startoddsna. Där kan man göra sig en bra slant. Jag kan ju ändå säga, jag kan ju tycka så här. Jag kan nästan tycka att man kunde ha tagit Europa-ligorna i mål, även fast det kanske är då betydelselösa matcher. För vi lär ju få se de här ligorna under sommaren här och att ligorna sätter sig lite ner. Men fördelen är väl då att man kanske kan hämta lite bra vinnarspel och få sen information i den här. Men min rek i den här, det är att kryssa från höger, sen får ni bestämma antal streck.
Man ska ha med sig i ettan som vi minns från i fjol är ju att väldigt, väldigt värt att vänta in oddsdroppar och så vidare. För det kan hända väldigt mycket i division 1. Alltså det bara smäller och så är det 30-40 punkter åt en och andra hållet. Så det kan man ha med sig, att inte bestämma sig för tidigt hur man ska sträcka i division 1-fotbollen. Även när det gäller oddsen så gillar jag ofta Svenska Spel, så jag tar det som ett rätt bra riktmärke. Jag tycker Svenska Spel har lite bättre koll på de lägre divisionerna i Sverige än vad andra spelbolag har. Så jag hoppas SVS ligger rätt okej här på knappa 2,20 på tvåan. Och så här nu när vi gör ändå kupongen på torsdagen, så tycker jag bara vi spikar av den här tvåan och går vidare.
Jag tror att jag håller med. Vi behöver lite spikar och den här är ju bra på alla vis just nu, så den känns fullt rimlig att ta. Match nummer 10, Vasalund mot Motala. Någon mer inside-expertis, Dybban? Du bara tänker slänga ur dig från start här. Mer än att...
Nej, alltså, jag kan säga att Vasalund har varit en besvikelse den här säsongen i ettan. Det var rätt höga förväntningar på det här laget som var topplag i fjol, men inte alls lyckats matcha det den här säsongen. Trots en del starka värvningar och sådär, så har de underliggande som motsvarar Motala här faktiskt. Så jag är lite osäker på, jag tror det kan bli rätt högt sträcka detta och vill nog gardera rätt tidigt om det inte händer något exceptionellt.
Okej. Jag tänkte stå här. Som du säger, Vasalund har det varit antingen eller. 10 spelade matcher, 5 vunna, 5 torsk. Ska vi använda Svenska Spel som riktmärke, då har de 1,50 på den här matchen. Andra bolag ligger startoddsna på 1,72. Jag förhört mig lite här. De som har koll och sett lag i norra, de säger att det är klassskillnad på den här. Och är det så att Vasalund har kommit till rätta med saker och ting, så har jag faktiskt noterat det här som en godtagbar, översträckad åsna med tanke på att vi har garderat mycket upp till här. Och jag vill väl lägga till på den här stryktidslappen, så är det faktiskt då FA-cups finalen med City-lagna. Den, de här fyra Division 1-matcherna i Sverige och Champions League-finalen, damer, de börjar 16. Resterande är kvällsmatcher. Det har ju inte med, man ska ju inte sträcka efter vad klockan är, höll jag på att när de spelas, men det kan vi ju ha åtanke med de sista matcherna i alla fall. Så att jag går väl emot Dybban där och säger att för det här är min lördagsåsna.
Ja, men då kör vi den, Borg.
Men det får du.
Ja, nej, men jag tar gärna en lördagsåsna om den är väl underbyggd, och det tycker jag den var.
Då är det till, ja, men Borg verkar ha lite mer kontakter, ja, än exakt vad jag har där i Stockholms undre fotbollsvärld.
Exakt, så känner, ja, jag med.
Att tyvärr har vi ju hårdsatsande Karlstad här som skulle titta uppåt mot Superettan, men nu får de nog hålla i röven istället, ligger sist, men det kommer de väl inte vara när serien avslutas här, men det blir väl inga avancemang i år, men så att det kommer väl rapporter från matcher där. Karlstad tror jag hade 2-0 mot Motala, just tappade på samma sätt som Parma där till 3-2 förlust. Men ja.
Lördagsåsna i mars 10, så Vasalund blir det där på taget då på Boys undre kontakt. Match nummer 11. Ariana Alafors. Ett annat lag då, Ariana, som är en sån här raket i seriesystemet som bara tog 7 serier på raken typ eller någonting. Och nu då står här i Division 1, södra, och vad tänker vi? Fortsätter Arianas
triumftåg? Jag får nämna Ariana, alltså Malmö-lag som klubben startades 2015. Mm. 2016-17 spelade de i Division 7, tror jag. Så det har gått raka vägen nu upp i ettan. Det är rätt häftigt.
Mm.
Ja.
Det blir väl svårt att räcka till i den här serien i år med tanke på, det är väl Trollhättan och Oddevold som är snäppet vassare än alla andra, känns som.
Ja, här får de nog stanna några säsonger, så ja, jag tror. Men två väldigt jämna lag som möts här, både poängmässigt och underliggande statistikmässigt, så väldigt, väldigt svår match. Men nu, hemmaplan i ryggen, så rankas ju ändå Ariana som rätt klara favoriter mot Alafors härifrån. Det kommer upp från Ale, vad fan sen, upp i västkusten här uppåt. Så
västkusten.
Ja, det är nästan. Va?
Ja, fan, du bor ju där. Du vet ju mycket väl att det inte är västkusten.
Nej, men vad heter det då? Vad kallas det?
Ale kommun.
Ale kommun, ja. Men det i alla fall, det ligger i alla fall på västra sidan.
Vi som spelade på
bandet
på 90-talet vet Ale Surte.
Ale Surte. Det ligger här uppe i Trollhättan och allt vad det är.
Väg 45 mot Karlstad.
Ja, det är därför du har så bra koll. Du åker den vägen från Karlstad, ja, till Karlstad. Ja, nej, ja, den här är jättesvår för mig. Jag vet inte om det är bra värde, om det blir värdespik på Ariana eller om det är kalabalik. Det är väl bara att köra tombolan här.
Jag vet så mycket mer än, jag kikade lite på hemsidan och det var så, faktiskt så att tränaren i Ariana lämnade efter omgång 8. Och det stod inte så mycket förklaringar till det, utan klubben tackade för tiden som har varit. Känns som att det finns något underliggande där. Då, och det säger väl inte, de hade väl en torsk och en vinst efter det, men det säger väl inte så mycket. Marknaden så här tidigt på torsdag med en sån här match som det är svårt att få tag i info. Bolagen ligger mellan 1,75 och 1,95. Så att det säger ju en del. Jag tycker väl i och för sig att hemmalaget är lite för stora favoriter på oddsna chansvärderingen så här tidigt. Men ja, jag vet inte vad ni säger. Jag skulle vilja ha fler tecken.
Ja, jag är ju sån att är man osäker i division 1 där det smäller ju, det är alltid höga odds på kryssen, så ligger gubben alltid närmast i hands.
jag känner med dig när du säger det faktiskt.
Ja. Fan, vilken diplomati.
Ja. Nej, men den skriver jag under på.
Baka fram en pepparkaksgubbe, det är helt fantastiskt.
Ja. Just nu är krysset faktiskt till och med lite översträckat. Så.
Ja.
I tvåan. Men vad säger ni? För nu har vi nämligen, om man kör en gubbe nu så har vi
hel
en hel och en spik kvar. Men annars så kan vi köra hel här och så har vi en halv kvar också. Funkar med.
Börja med gubbe så kikar vi om det känns att vi är överens på de två sista.
Så gör vi. Match nummer 12, Åtvidaberg mot mitt kära, höll jag på att säga. Men från mina hemtrakter, Norrby då. Norrby som var och hade liksom, kände på avancemang upp ytterligare en plats i ligasystemet. Tog inte den. Och sen, som för man har sett det förr liksom, luften går ur och sen raka vägen ur istället kommande år, som förra året då när man, det var väl borta mot Östersund, man till slut blev degraderade då. Och nu återfinns man i division 1 södra igen. Men oddsmässigt så är man betrodda. Ofta favoriter trots att det började ganska knackigt i år. Men favorit här igen mot Åtvidaberg borta. Skiljer en pinne på lagen i tabellen. Men Varberg värderas klart bättre än Åtvidaberg. Och här känns det väl som en rimlig spik. Säger jag. Ja. Fyller ni då?
På vilket lag undrar jag?
Två givetvis.
Ja. Nej, men som du säger här, det verkar väl som Norrby har hittat formen någorlunda här på slutet. Dock ett tveksamt kryss mot Jumbo Vänersborg senast gör ju att det skapar en del frågetecken, för min del i alla fall. Norrby har ju ändå tagit 9 av sina 14 poäng på bortaplan. Och Åtvid har 3 raka torsk att ta hand om här nu och behöver någon typ av trendbrott. Jag håller med dig om att jag kryssar gärna från höger. Sen är frågan är hur många streck vi ska ha. Så känner jag.
Det är ju hemma på Kopparvallen. Vad heter Bergs Kopparvallen?
Ja, klassisk i radiosporten på 90-talet.
Ja,
Ralf Edström spelade där, inte på 90-talet.
Ja, men det är där det händer lite på Åtvidaberg. Visst, torsk hemma mot Oddevold med 2-0. Men inte mycket att säga om Oddevold är liksom seriens bästa lag. Innan dess så slog de just Ariana och med 2-0. Oskarshamn slog de med 3-0. Norrby plastlag ska komma här och spela på någon slags gräsmatta.
Jag måste ändå, när du ändå bollar upp för det här, är inte det världens mest överskattade faktor att plocka med? Alltså när folk säger liksom att Häcken ska åka till Mjällby liksom det är ju riktigt gräs och det här blir problem för Häcken, och så bara skiter alla i att Häcken är 35 gånger så bra som Mjällby. Och liksom som att spelarna kommer dit och bara känner på gräset och vet inte vad det är för något liksom. Jag tycker
det är ingen Samuel Gustafsson i Norrby, kan jag säga.
Jag känner bara att det är så jävla övertjatat det här med konstgräslag och sånt. Jag tycker det är
Shit. Ja, men just det här, här är det skillnad för Norrby och Åtvidaberg.
du menar att det är extra långa grässtrån på Åtvidaberg i samma plan nu liksom?
Ja, de har inte klippt gräset på 2 veckor där. Nej, okay. Det kommer knappt att rulla bollen.
De har köpt sitt gräs som golfklubb i Skottland så att det växer på tvären. Ja, jag är lite färgad av förutsättningarna vi har faktiskt här med tanke på att vi sa att vi hade en hel och en spik.
Ja, jag vill ju spika i sista. Det är det. Jag känner att jag har massa tecken över.
Ja, det är lite så. Den hårde tänker väl tvärtom då. För att prata om Vasalund som en översträckad åsna. Då kommer vi se något liknande i sista matchen. Men det kanske är en godtagbar det också. Så att jag känner väl i den här matchen. Jag känner hel med utgångstecken Norrby.
Ja, men sen säger man lite lurad nu också av att Norrby är så lågt sträckare tidigt på torsdag. Men jag tror det kommer ändra sig. Norrby kommer ju sluta på minst 50% ändå sen. Så det blir inget värdetecken där. Det har jag svårt att se.
Okej, men då viker jag mig för det och så helar vi i match 12. Och sista matchen ut på kupongen, det är damfotboll det handlar om. Barcelona mot Wolfsburg. Barcelona som väl har dominerat många år. Jag vill minnas att Chelsea mötte dem för inte allt för länge sedan i en CL-final och blev ordentligt utskåpade. Kan ha varit förra året.
Förra året.
Ja, det var förra året. Precis. Wolfsburg nu då. Det finns väl en del svenskar i Wolfsburg som letar efter framgång här. Och Rolfö är väl kvar i Barca, va? Eller är jag helt ute och cyklar med det? Jag tror det.
Jag har rätt i det.
Mm. Vad ni snackar spik i mars 13 istället. Det är väl ganska... Jag vågar gissa på att det är Barcelona vi ska spika då.
Ja, nej men det här är ju, de torskade Champions League-finalen i fjol Barcelona, men kollar man på trupp och så vidare så är det ju världens bästa damlag. De totalt slaktar ju alltid sin väg här på inhemsk mark. Det är dags nu, de ger inte bort en till Champions League-final. Inget ont om Wolfsburg som har gjort det bra hittills, men... Jag tycker det är rätt vettigt så här spik och vi minskar variansen väldigt mycket med att ta den här spiken. Det är många skrällar på andra håll och den känns jag är inte säker på att han blir så jätteöversträckad heller.
Du tror inte det?
Ja men okay, jag tror alltså visst där kommer kanske upp
kanske till inte är...
73-74%, men det är ändå bara 5-6% då översträckning mot vad andra översträckarna kan läsa. Jag tycker det är okej.
Jag håller med dig alltså på så sätt. Vi behöver ju inte spika här den final neutral plan. Holland sa vi, Dybban va? Eindhoven.
Japp.
Som du sa här. Det är väl de här två lagerna och Lyon som har dominerat Europa-fotbollen i de senaste 10 åren. Barca här... hade faktiskt 28-1-1 i ligan. Förlusten tog de i sista matchen mot Real när de ledde med 13 poäng. Så att det är de ursäktade. Gick ju starkt i fram till den här finalen också. Wolfsburg 2 i sin liga efter Bayern München dam. Och vann faktiskt semifinalen i förlängningen i förlängning mot Arsenal här. Så hackar iväg framåt. Vi har ju Barcelona står i vinnarodds 1.35 i en Champions League-final. Då är man ganska stora favoriter måste jag säga när en final. Så att visst, vi hade ju, jag tror vi hade Parma som en liten reservspik. Vill man ha med ett kryss här för att det blir chokad final på något sätt. Jag kan väl köpa ett kryss här om vi ska ha stora pengar. Men lite som Simon sa här, bli lite balanserade med tanke på att vi har garderat en hel del lag upp till där som blir stora favoriter. Men, så för mig är en utgångspik etta, men säg om ni vill ha annorlunda.
Nej, men alltså Dybban, du lär ju inte säga annorlunda. Det var ju du som tog beslutet att vi skulle hamna här
ja,
med en spik.
Nej, nu spikar att, vi här. Nu har vi raden klar. Vi ska sätta 13 bara. Nu är det.
Hur svårt kan det
jobbet.
Vara?
Mm. Nej, precis.
Då är raden klar. Ni ser den på översikten här. Och det ser fint ut. Vi har ett spikkryss där i match 6 som väl får det är väl den högst oddsmässiga spiken vi har. Men det slutar väl 0-0 som alltid i den ligan. Vi har ett segment kvar. Det är spikar och drag för respektive deltagare i podden. Och jag tänker väl att Dybban, take the lead. Varsågod.
Take the lead. Ja, nej men då tar jag den här häftiga spiken i Division 1-fotbollen. Stockholm Internationale som är ett bättre lag. Trots tabellen så är Stockholm ett bättre lag och ser ut att sträckas väldigt, väldigt förmånligt här mot ett Hammarby som är på väg neråt och kommer åka bananbåt ner i tabellen här var det lider. Så spiktvåan i match nummer 9 nyper jag. Skrällmässigt så går jag på Brommapojkarna som har gjort det riktigt bra på bortaplan. Gillar de här uppgifterna när de kliver in som underdogs. Där de visat mot Norrköping som är alldeles för beroende av sina toppspelare. Men spelmässigt ser det sådär ut. Så den högt sträckade ettan där i match 2 kan till och med vara ett tecken som jag chansar bort. Så kryss 2 ska vara med där till låg procent.
Boy!
Okej, jag hörde Dybban var inte av samma uppfattning. Så att jag spelar målvakt här på det här kontraktet. Jag spikar match 10, Vasalund. Tror jag blir högt sträckad, men jag tror de vinner också. Så att jag känner mig komfortabelt med det. Skrällen hittar jag i match 5. Monaco ser hur lagen ovanför drar ifrån och skjuter ut sig i den här matchen. Och Toulouse kommer ta minst en poäng här, så kryss 2 i match 5.
Jag säger att min spik blir match 4, det blir Ren. Jag vet att Brest har varit väldigt, väldigt fina på slutet, men Ren ska vara både på papper och i motivationskategorin långt framför det här Brest ändå. Nu behöver man vinna här så säkrar man en triumf och ut i Europa. Kan till och med bli topp 4 om man vinner. Jag tror att Ren vinner där ganska komfortabelt trots hemmalagets fina form. Sen blev jag lite tagen på sängen med skrälldraget. Jag tänkte först Brommapojkarna, så sa Dybban det. Då slängde jag mig på Toulouse och då var Borg där och tog den med. Och ja, jag får inte ta samma antal, eller? Det är en regel inte. Liksom.
Men du lät ju ändå lite sugen på match 8 där. Du namedroppade tränare och spelare och grejer.
Ja, match, precis. Det kanske är den det får bli då. Det får nog bli det. För att som Dybban kanske var inne på. Eller det var nog Boy kanske. Det kan bli rejäl översträckning på Parma när man ligger under från första mötet. Släppa in 3 bollar på det där viset från ledning. Och nu då behöva gå ut och jaga istället för att liksom ha halva foten i nästa värld så att säga. Det kan bli jobbigt. Ranieri. Han vet hur man vinner fotbollsmatcher som underdog om vi säger så. Så att faktiskt kryss 2 match 8 kan bli mitt drag. Jag tror på ett understreckat Cagliari där. Så får det bli! Har vi någonting mer att tillägga innan vi lämnar folket till helgfiranden och strandhäng kanske. Det är varmt nu.
Nej, det är väl att Sveriges äldsta och finaste derby ikväll, torsdag.
Just det.
Gais möter ÖIS. Och det blir där ska jag gå på.
Stor favorit är det Gais, har jag sett.
Ja, de är det. Ja. Det passar oss bra, tror jag.
Ja. Missa inte det, är ni i Göteborg, alltså gå på, vad sa du, världens äldsta derby, eller vad sa du?
Ja, men i Sverige är det ju det äkta derbyt. Det är ju, de här Stockholmsderbyna är ju, de är ju bara barnen i jämförelse med det här. ÖIS Gais möttes alltså första gången 1897. Slå den du.
Nej.
Mötte varandra ett par gånger efter det.
Ja.
Vi får hoppas på att podden kommer ut 19.20 så att inte folk springer man ur huset i Göteborg.
12 000 sålda biljetter är det. Rätt. Oj, bra.
Häftigt. Mm. Ja, det är det. Häftigt.
Mm. Kul.
Ja.
Missa inte Guys ÖIS ikväll alltså, och sen missa inte spellördag på streamen och hela alla härligheter som väntar den här helgen. Tack mina herrar och tack ni som har lyssnat. Hej då.
Lycka till. Lycka till.